Det här är en podd från Svenska Yle.
Då är den igång, riksrättsprocessen i USA mot president Donald Trump. Och själva proceduren kring det här har inletts i senaten i den amerikanska kongressen. Vi ska prata om vad som har hänt så här långt med Oskar Winberg som är USA-forskare vid Åbo Akademi. Hej och välkommen till Nyhetspodden.
Tack.
Nu har då de här olika inblandade i den här riksrättsprocessen suttit i senaten inlåsta i ett rum i drygt 12 timmar. Och du, Oskar, du kan berätta sådana här ganska intressanta detaljer om vilka regler som gäller för de här som sitter inne i det här. De får inte ha sina mobiltelefoner med sig, men de får inte heller äta och dricka vad de vill. Hur är det egentligen?
Det stämmer. Det finns väldigt så här gammaldags procedurer som ska följas i det här sammanhanget. Och det är alltså så att de ska sitta i tystnad för det första, vilket ju inte senatorer är vana vid. Och frågor får endast ställas i skriftlig form åt då högsta domstolens ordförande John Roberts som leder den här processen. Och så är det ju så att det här med dricka, de får dricka alltså vatten eller mjölk. Så står det skrivet, vilket lite signalerar hur gamla de här reglerna är.
Från 1800-talet.
Alldeles. Mm. Och mat är inte tillåtet med det undantaget. Det har funnits en sån här tradition i senaten sedan 60-talet att en senator har bänken full med godis. Och det är liksom godisbänken som alla får komma och ta från.
Och det är enda energikällan de har under alla dessa timmar.
Under de här, när det är i session så att säga.
Mm. Och då ska vi komma ihåg att många av senatorerna i USA är över 80 år som ska sitta så här stilla och med mycket begränsat med mat och dryck. Så det är en ganska speciell situation på många sätt.
Det är en ganska speciell situation och journalisterna har beskrivit det lite som en sån här föreläsningssal, en stor föreläsningssal på universitetet. Vissa av studenterna sitter ivrigt och gör anteckningar och vissa studenter så snurrar lite kanske på håret eller på glasögonen och ser liksom synbarligt oerhört uttråkade ut.
Mm, precis, men sitta och lyssna får de göra. Men om vi då går till själva saken, så det handlar ju alltså om det då att USAs president Donald Trump ställs inför riksrätt för att han har missbrukat sin egen ställning, sin ställning som president för egen vinning i den så kallade Ukraina-härvan där han då har hotat Ukrainas ledning eller de facto dragit bort militärt stöd, pengar till militärt stöd för att få Ukrainas ledning att utreda Trumps motkandidat, demokraternas Joe Biden. Vi ska inte prata mera om själva Ukraina-biten i det här, men det är alltså det här då det handlar om. Oskar, om vi tittar på det här nu då som sades nu under den här första sessionen, 12-13 timmar som de satt, så vad tycker du att var det intressantaste som kom fram?
Fortsättningsvis så tycker jag det är oerhört intressant att demokraterna då i det här fallet som förtalan, det vill säga demokratiska representantledamöter, förtalan för det här åtalet i senaten. De lägger fram ett oerhört väldokumenterat fall. De har bevisföring, de har övertygande vittnesmål som de har hört i representanthuset och de lägger fram en klar bild av vad som har skett. Och republikanerna svarar, i det här fallet är det alltså Vita husets juridiska rådgivare och Trumps personliga advokater som är försvarsteamet. De svarar helt utan att grunda sina argument i någon slags bevisföring eller i etablerad fakta, utan de svarar med upprördhet och hårda ord och liksom en uppskruvad vi mot dem mentalitet. Mm. Och jag tycker att den här kontrasten är alldeles fascinerande.
Ja, jag tittar inte alls på hela den här utfrågningen eller sessionen igår, men jag tittar på en del av den och jag fick precis också just den känslan att det kändes på något vis ännu mera uppjagat på något vis än förut. Och då frågan man ställer sig är ju det att hur är det möjligt att de här två sidorna agerar som de skulle vara på olika planeter?
Jag tror ju att det är möjligt uttryckligen därför för att ena sidan så att säga agerar nog helt som protokollet säger och så som man skulle förvänta sig. Och republikanerna och sin sida, så jag tror att det är kanske den största insikten som Donald Trump som politisk figur har kommit till, är det här att det finns ingen idé att försöka nå hela folket. Han försöker inte ena folket bakom presidentämbete, utan vad han kör på ständigt och jämt i varje situation är att hålla den här vi mot dem-känslan uppe. Och då är det ju liksom, han är på många sätt en figur som har liksom stigit upp ur den här högermediamiljön då med sån här talradio med Rush Limbaugh och sen då Fox News som är kanske idag det liksom, som vi mest känner igen. Det här att spela på känslorna och få en hela tiden en upplevelse att man är hotad av de där andra.
Ja, så det som man då ibland till exempel här hemma kan se i politiken, kanske allt mindre, men ändå så här att nu ska vi ena folket och nu ska vi liksom inte bråka, utan nu ska vi gå samman kring liksom viktiga frågor. Så det är raka motsatsen, att man vill inte ens försöka, att det är liksom ett självändamål att det ska vara tudelat och polariserat.
Jag tror absolut att det
har inte blivit av sig själv, det har inte blivit av en slump.
Det tror jag att det är alldeles riktigt. Och när man tittar igår på det här advokaternas argument, så tyckte jag att det var slående hur många onödiga och klara lögner Trumps försvarsteam kom med. Alltså saker som är helt klart dokumenterat falskt. Och å ena sidan var det liksom slående i den meningen att man tänkte att hur gör de nu så här? Men det stämmer helt i överens med den här Fox News, Rush Limbaugh, Donald Trump-taktiken som på många sätt Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon som har drivit den här Breitbart extremhöger nyhetssidan formulerar när han sa att idén är att flood the zone with shit. Alltså liksom överväldiga.
Ja, översvämma med skit.
Med skit och med då i det här fallet med disinformation. Alltså att få människor att ifrågasätta hela idén med en sån här riksrättsprocess. Ja. Att få dem att se på Washington som någonting dysfunktionellt, som alla bara skriker åt varandra och alla ljuger och alla det ena och det andra. Därför för att i det skede så gynnas då republikanerna, eftersom de är i det här skede ett minoritetsparti som har majoriteten av makten.
Så taktiken är alltså att trots att man vet att man levererar osanning och lögn, så gör man det medvetet och gör det i så hög grad så det blir liksom på något vis omöjligt för motparten att börja säga emot, och då är liksom lögnen ränder ut färdigt och sprider sig.
Alldeles, det är den här klassiska Joseph McCarthy, alltså häxjakt på kommunister på 50-talet som man talar om, att man kan ljuga så mycket snabbare än man kan avfärda lögnerna.
Och det blir hela mycket jobb att avfärda sen.
Alldeles, och då blir tidningarna fylls av diskussion om hur många kommunister finns det i utrikesministeriet, det här med McCarthy på 50-talet, istället för frågan, finns det överhuvudtaget kommunister i utrikesministeriet? Man vill liksom skapa en miljö där man genom att ständigt och jämt ljuga driva supportrarna att existera i en värld där också små lögner hela tiden accepteras.
Men Oskar, är demokraterna nu då bara helgon och fina sanningstalande människor i det här sammanhanget?
Alltså det är klart att demokraterna är helt i samma grad som republikanerna ett politiskt parti.
Ja.
Och det är ju en politisk kalkyl det gäller här. Jag tror de facto på när Adam Schiff eller Nancy Pelosi talar om den här ansvars- och pliktkänslan som har drivit
demokrater alltså i kongressen.
Som har drivit det här till var vi nu står. Samtidigt så tycker jag att Chuck Schumer, som är demokraternas ledare i senaten, han är mycket medveten om att det är osannolikt att man skulle få 20 republikaner att överge Donald Trump, vilket skulle krävas för en fällande dom. Men han är målmedvetet försöka pressa republikanerna att ta ställning i frågor så att man har det liksom svart på vitt var de står. Och det handlar också om då politisk nytta och om de senatorer som är uppe för omval om bara 9 månader.
Mm, precis. Det är jättemycket på spel, inte bara då för Donald Trump utan för varje enskild senator de facto som vill fortsätta finnas med i den amerikanska politiken.
Absolut, och senatens balans har under de senaste åren varit väldigt jämn. Just nu talar vi om 53 republikaner mot 47 demokrater. Så det räcker att man får bara några stolar vända så är man i en helt annan situation när vi nästa år tittar att vem svärs in som president.
Mm. Det som alltså hände nu då vid den här första sessionen var det att det var otroligt mycket diskussion om procedurerna, om hur den här processen ska gå till, om vem som får vittna och vem som inte ska vittna. Det var också mycket prat om hur länge den här första delen av processen ska ta. Det var först meningen då republikanerna önskade att det skulle ta bara ett dygn eller två dygn kanske det var. Men sen fick man då förlängt den här tiden till 3 dygn. Vad spelar det för roll att hålla på liksom i timmotal och använda dyrbar tid på att ägna sig åt de här frågorna?
Det spelar ganska stor roll och inte endast då liksom en konkret roll i vad gäller till exempel då om vittnesmål tillåts och så vidare i senaten, utan också en sån här liksom politisk roll, det vill säga vad Mitch McConnell som då är ledaren för republikanerna i senaten hade försökt driva igenom var en sån här oerhört stram tidtabell som skulle tvinga demokraterna att argumentera om det här riksrättsåtalet långt in på natten och därmed liksom när folk inte följer med längre ha en sån här viktig nationell diskussion liksom lite i skymundan. Och jag tyckte att det var talande att han måste backa här i sista minuten, för det handlar absolut inte om att McConnell har ändrat åsikt om vad som är rätt och hur det ska gå till, utan det visar att trots att vi ofta fokuserar på McConnell just som en ledarfigur, så är han absolut beroende av inte endast då republikanerna som helhet i senaten, utan han är helt beroende av att den där lilla gruppen som ofta beskrivs som moderata republikaner.
De kanske, som kan ändra sig.
Kanske relevantare skulle vara att kalla dem att de är utsatta republikaner. De sitter i såna distrikt eller i delstater där det mycket väl kan vara att de byts ut när det är nästa val. Men den gruppen alltså kan sätta enorma krav på McConnell. Och uppenbarligen var det som hade hänt. Alltså att de hade backat, och de hade backat därför för att det har varit ett väldigt starkt tryck från allmänheten när det kommer till de här frågorna. Alltså, till och med bland republikanerna så finns det ett enormt stöd för att till exempel vittnesmål ska tillåtas i senaten.
Mm, precis. Det är ju så att allting mäts ju i USA i opinionsmätningar. Då mäter man ju då förstås om man tycker att Trump ska fällas i riksrätt eller inte. Där finns det då en liten majoritet för att han ska fällas. Men också med precis det här som du säger, att ska det tillåtas nya vittnen som träder fram i senaten? Och där tycker ju alltså en klar majoritet av amerikanerna att man borde förhöra nya vittnen. Men då infinner sig frågan, varför är det då så svårt att kunna höra nya vittnen nu då i den här omgången i processen? Vad är det som gör att republikanerna inte vill det?
Det är kanske bäst då att liksom gräva in i frågan med nya. Det vill säga, det handlar om vittnen som inte har hörts tidigare. Men det handlar ju inte i den meningen om nya, att demokraterna inte tidigare skulle ha velat höra dem. Mm. Så när den här processen körde igång i representanthuset så kallades alltså flera rådgivare. Och Donald Trump så blockade ju. Han sa att de får absolut inte vittna om de här sakerna. Och det blir ju sen då en väldigt lång juridisk process som ska ta sitt lopp. Finns det befogenheter hos presidenten att hävda att det här är privilegierad information och de inte får vittna? Så demokraterna i representanthuset gick vidare med de vittnesmålen man hade. Men nu i senaten så säger ju naturligtvis demokraterna att de här har fortfarande inte hörts. Mm. Och de här har första hand information i många fall om vad som har skett och hur det har gått till. Mm. Och det är ju därför de vill kalla dem. Mm. Och frågan blir ju då inte endast varför vill inte republikanerna kalla dem, utan varför har Donald Trump från första början hindrat dem från att kallats till att vittna. Mm. Och det är ju väldigt svårt att hitta en uppenbar orsak till det annat än att man vill mörklägga. Man vill inte att det de vet ska bli offentlig information. Mm.
Men president Donald Trump då, han själv nu befinner sig i Davos i Schweiz på den här stora konferensen med världens höjdare, men kommer han att dyka upp här i riksrättsprocessen?
Donald Trump brukar ofta säga att han är väldigt intresserad av det ena och det andra. Han har sagt att han skulle väldigt gärna vilja visa sina skatteuppgifter i många herrans år. Och han har sagt också i det här sammanhanget att han gärna skulle vittna i senaten. Inget av det här har skett och inget av det här skulle jag tro att kommer att ske, i varje fall inte frivilligt. Så det känns i dagsläget helt orimlig tanke att Donald Trump skulle vittna i senaten. Det betyder ju inte att han inte är delaktig, alltså han har ju fortfarande sitt Twitterkonto som han har tillgång till, och han har ju när som helst tillgång till pressen och diverse möjligheter att tala inför kamerorna.
Precis, men rent fysiskt förhör med Trump i den här processen blir det ju då inte.
Nej, det är ju någonting som också under Mueller-utredningen var hans advokat är väldigt noga med, att aldrig ställa Trump edsvuren inför utfrågningar, eftersom de upplevde att det finns en så oerhört stor risk att han begår mened om han ska vittna under ed.
Men den stora frågan då, som vi ju har ställt nu i många sammanhang när vi har pratat om det här i nyhetspodden och på annat håll, är ju det vad händer? Blir Donald Trump fälld i riksrätt? Och då har ju svaret varit nej, för att det är så enkelt att republikanerna har majoritet i den delen av kongressen som bestämmer om det här, det vill säga senaten, och då är det så att han fälls inte. Men är det liksom här hugget i sten nu att det går så här?
Alltså, allt tyder på att det skulle gå så. Det betyder inte att den nödvändigtvis blir så det går. Och det kan vi titta i historien. Det finns många fall där man har trott att allt kommer att gå på ett visst sätt och det inte sen heller går så. Men det känns uppenbart att republikanerna har tagit en enorm risk med tanke på att de har ett val ännu om endast 10 månader. Så är det en enorm risk att på något sätt binda fast sig vid Donald Trump och hoppas att det inte kommer ut mer om den här härvan. För det är uppenbart att det finns dokument och det finns vittnesmål som inte har hörts, och det finns högst sannolikt ytterst graverande dokument och vittnesmål. Så att liksom helt och hållet ge sig till känna att man står på Trumps sida oberoende vad, är en väldigt riskig strategi.
Tack för det här, Oskar Winberg. Vi har pratat om riksrättsprocessen i USA mot Donald Trump. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!